Ska vi be. Tack Gud att vi får samlas här. Vi vill utgöra din kropp på jorden. Och vi ber Gud att du ska ge oss det vi behöver för det uppdrag vi har i den här världen. Att bevara saltets halt. Att ditt ljus ska få lysa in i oss Gud. Vi ber om det. Helige Ande, blås på oss den här stunden. Låt oss få vara här. Amen. Som du sa Gunnel, i andra traditioner så firar man lite mera just idag. Men vi pang på in faktiskt på det här Jesus spår om att gå upp till Jerusalem. Det hörde ni redan i salmen. Det här lite allvarstonen tar vi ut lite i förskott. Egentligen kan ni vänta till onsdag. Så ni kan fira era på fettisdagar och festa loss lite innan. Det är just det här också, faktiskt rytmen mellan olika saker som är viktigt. Och vi är ju lite lagom folket. Men idag texten handlar om, vi går ju mot fastan i alla fall. Och man kan ju säga att i den protestantiska traditionen så har fastan fått en renässans, måste man säga, en förnyelse. När man hör om fasta i vår tradition så är det mer ramadan, det vet folk vad det är. Men att kyrkan också har en fasta, det är liksom, det är lite inte riktigt så känt. Men i den kristna kyrkan tycker jag att de sista åren, 10 år, 20 åren, så finns det en renässans att uppmärksamma. Vad skulle det innebära i vår tid att fasta? Texten börjar med några greker som kommer och vill se Jesus. Vad skulle man säga? De kanske var sökare, skulle vi säga i vår tid kanske. De tillhör inte den judiska folket, utan de, men de kom ändå för att tillbe i Jerusalem. Och de var väl nyfikna på den här rabbinen som hade gjort sig bemärkt ändå. Det hände grejer kring Jesus, han helade folk, han talade som ingen annan. Vi har aldrig hört någon tala som han. Han sa till och med att han var Gud. Ja, honom måste vi se. De fick ett ganska obekvämt och krångligt svar, måste man ju säga ändå. De ville bara se Jesus. Och då säger Jesus, nu har stunden kommit. Nu är det någonting som ska ske. Ganska hårdkokt svar tycker jag. Men man kan också säga att Jesus hade en realistisk människosyn. Det var inte bara må bra filosofi. Han talade om att vetekornet måste läggas i jorden och dö. Annars blir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik frukt. Att döden var inte slutet men en övergång till någonting annat. Jag har fått tid att tänka på det väldigt mycket. Jag sitter hos min syster som hon vandrar sin sista stund här på jorden. Hon ligger på ett hospice. Så jag kommer därifrån nu. Då kan man tycka att det är jättemycket oro. Men det är en sån otrolig stillhet kring min syster. Så där har jag suttit och förberett den här predikan. En otrolig stillhet kring någon som snart lämnar den här världen. Och jag tror ju inte att det är slutet. Det är klart att det känns på. Men jag tror ju inte att det är slutet. Så skarpt är det i vårt liv. Förr eller senare ställs vi inför de här skarpa lägena. Tror vi på det vi säger eller inte? Jesus talar om sin förestående bortgång. Man kan tänka så här, att han sa ju så här: människosonen ska förhärligas. Ja, vi vill vara med när Gud visar sin makt och sitt ljus och riket kommer. Det hör också till Gud. Men när han ska förhärligas så är det på ett annat sätt än den här världen förstår. Han vinner med kärlekens makt, om du så vill, kärlekens vanmakt. Han visar inte sin allmakt i det här tillfället, utan han visar på kärlekens vanmakt. Och han segrar på ett helt annat sätt. Det här har vi haft svårt med sedan dess. Att Gud kommer på ett helt annat sätt i svaghet, i utsatthet. Vår Gud har sår, säger Ylva Eggehorn i en dikt. Sanningen om vårt liv också handlar om att vårt liv också är en serie förluster. Oj, vad rolig du är nu, vad uppmuntrande det är. Ja, men så är det. När min son fick vara med om sin första förlust, Jonathan hade en liten hamster. Och sen började den skaka i handen på honom. Och då sa han: pappa, vad händer? Oj, nu är stunden kommen. Jag sa: Jonathan, den håller på att dö. Men håll om den hårt nu. Var där hos den lilla. Och han satt där och stora tårar föll på hans kinder. Och jag tänkte den här hädiska tanken, hör vad pappan tänker. Min son, detta är din första förlust i livet. Men tyvärr kommer den följas av fler. Jag sa ju inte det självklart. Och hans mamma, förståndiga mamma, sa: gör nu din pastorala plikt och gå ut och begrav den lilla. Och det gjorde vi där. Han gjorde omsorgsfullt ett kors. Men jag tror att det här sätter sig någonstans hos oss när vi gör vår första förlust. Vad händer? Så är verkligheten. Det gäller. Det finns sista förbrukt bäst före datum på väldigt mycket saker. Det är verkligheten. Det gäller jobb, relationer, hälsa, sammanhang, institutioner, kyrkor, kyrkostrukturer. Ibland så kan vi hålla igång saker fast tiden är inne för att du skulle ha dött för länge sedan. Vi kan hålla igång på konstlad väg när livet redan har flytt. Och då får vi det jobbigt att upprätthålla någonting om livet har flytt. Döden kan tjäna livet. Det är det här som är det viktiga. Det finns saker som vi kan klamra oss fast vid lite för länge. För allting har sin tid, säger Bibeln. Och Jesu hållning till det här var att inte fly undan när det kom till det skarpa läget. Varför han hade kommit. Vi kan inte kräva att lärjungarna skulle förstå det här, för de uppehöll sig med andra saker. Kan vi få sitta till höger och vänster om det, Jesus? Vad säger du om det? Ja, det var precis den här tiden. Va? säger Jesus, kan ni dricka den kalk jag ska dricka? Ja, det kan vi, sa de. Ibland är det tur att vi inte förstår vad vi säger ja till. Till kärlekens väg. För Jesus säger, ja, det ska ni få göra. Att vi överlåter oss åt sin kärlekens väg. För kärleken, vill jag påstå, lider alltid. På grund av att den här världen är inte god. Den som flyr svåra tider flyr Gud. Men Gud finns med dig när du ibland ömsar skinn, om vi nu ska ta den bilden. Gud finns med i förändringsprocesser. Han ger dig tröst också. Det stannar inte vid bara död och pina. Vi kan samarbeta med döden för att det nya ska komma. Igen ett citat av Ylva Eggehorn. Stå stilla i smärtan, i det som är ljus inom dig. Låt svärdet gå igenom dig. Kanske inte det alls är ett svärd. Kanske är det en stämgaffel. Du blir en ton. Du blir den musik du alltid har längtat att få höra. Du visste inte att du var en sång. Fastetid. Att våga se det som skulle behöva förändras i våra liv. Vad behöver jag släppa taget om i mitt liv? Vad är det goda som behöver gro inom mig och behöva skydd för att det ska få växa till ännu mer? Och fasta i olika former kan vara en del av den här goda kampen. Att någonting nytt växer fram. Att våga ta sitt liv på allvar. Det är inte lika med att du går med neddragna mungipor. Utan det är att ta ditt liv på allvar. Det ger substans och det ger mening. Begränsning för att fördjupa, det kan fasta handla om. Vad är det som är viktigt i mitt liv? I det jag är, i det jag äger. Hur jag använder min tid. Allt ifrån mat och dryck till att vara älskad, gemenskap, trygghet, mening. De här självklara behoven kan faktiskt också leda till begär och till missbruk. Vad händer med oss om vi vågar bryta inrotade vanor? Vad vill jag bevara? Vad vill jag förändra? När vi ibland kommit till skarpa lägen som vi inte har valt, det kan hända ibland, då frågar vi oss. Vad är det som är viktigt i mitt liv? När jag sitter bredvid min syster så är det en predikan i sig. Vad är viktigt i mitt liv? Hon tittar på mig ibland med allvarlig blick. Det känns som att hon ser rakt igenom mig. Olle, vad är viktigt i ditt liv? Säger hennes blick. Oh, hjälp. Vad är viktigt i mitt liv? Inför att det är en dag ska vi avsluta det. Att våga ställa de här frågorna. Vad behöver jag förändra? Vad vill jag förändra? Att acceptera begränsningens princip i våra liv. Jag har fått lära mig. Jag har berättat det här för någon gång. När jag var barn, tonåring, så jobbade jag i ett växthus. Och jag tjänade lite extra pengar. Jag tillhör en gammal generation som fick en 20-lapp och 30 eller sådär. För att hjälpa till lite i ett växthus. Och man sådde sådana här, du vet, petunier i stora lådor så här. Och grejen var den att sen var man tvungen att plocka bort massa av de här små plantorna. För annars skulle de inte ta sig, sa trädgårdsmästaren. Så mitt jobb var att plocka bort ett antal sådana. Så att det var lagom avstånd mellan dem som var kvar. Ja, ni som har trädgårdar vet ju det här. Begränsningens princip för att det ska ta sig, att våga acceptera att vår trädgård kommer inte ta sig om vi inte accepterar att vi sorterar bort inte bara det som är ogräs utan faktiskt bland det goda också. Att gallra i sitt liv, i vår inre trädgård. Att acceptera begränsningens princip. Att våga förändring. Men ändå inte sätta ribban för högt så det inte blir någonting av någonting. På något område, hur kan jag bli mer helhjärtad i det jag gör? Var kan jag sätta en gräns? Kan jag våga ett talets fasta? Kan jag våga stänga av? Kan jag våga vara stilla? Ska jag våga överlåta mig åt kärlekens väg i mitt liv? Och säga, Gud, det får kosta vad det vill. Låt mig få gå kärlekens väg i mitt liv. Fastetid förebådar våren, någonting ljust, ditt rike som ska komma. Jag tänker på det du sa också, Gunnel, om klimatfasta. Nu ska jag bekänna, jag åkte till Vietnam med mina tre ungdomar. Och faktiskt är det första gången jag verkligen tänkte så här, oj hjälp, vad gör jag? 12 timmar dit, 12 timmar hem. Och det är det här som är det mest farliga för vår planet. Och sen var jag där. Och vi åkte i Mekongdeltat. Det skulle kunna vara paradisiskt. Ni vet den här Mekongfloden som mynnar ut i ett stort, stort delta. Och de lever som de har gjort sen hur lång tid tillbaka som helst. Små hyddor precis vid flodstranden. Och urholkade kanoter. Det kändes som man var förflyttad till långt, långt tillbaka. Men det jag såg där som skulle kunna vara ett paradisiskt vackert gjorde att jag blev väldigt sorgsen. Jag såg så mycket plast virvla omkring i vattnet där. Och jag såg de bara kasta iväg det så här. Då fick jag, det vi brukar tala om, klimatångest. Jag tänkte, är det som de säger? Är det för sent? Hjälp, Gud! Vår planet, var tar det vägen? Så det har blivit till en bön för mig också. Vad kan jag göra? Tänk Greta som står där ute varje fredag. Vad säger jag? Kejsaren är naken. Ser ni inte det? Är inte hon en profet? Får det inte oss att tänka till? Den här unga människan som talar inför beslutsfattare idag. Jag är inte ett dugg imponerad vad ni håller på med, säger hon till beslutsfattare. Jag är inte ett dugg. Ni behöver inte prata med mig. Prata med de som kan det här och gör något. Nu ska jag avsluta. Det finns hopp. Tillkommer ditt rike. Jesus har gått före. Han inkluderade. Det var därför inte han tog ut festen direkt där. Han sa, det är någonting jag måste göra. Man ska inkludera hela skapelsen, utsattheten, omfamna hela skapelsen i det han gjorde på korset. Det var därför han kom. Det var därför han kom. Och han gick kärlekens väg till den yttersta punkten. Amen. Tack Gud att du lägger inte på oss det vi inte förmår. Men ibland så utmanar ditt ord oss. Och vi ber om att kunna ta det precis på det sättet. Att det kan bli till förändring som gagnar oss. Som skapar mening i våra liv. Att vi inte bara är offer för allting. Utan vi är med i någonting. Återlösning av den här skapelsen. Den skapelse som idag suckar och våndas. Och vi också, men vi ber med dig Gud, tillkommer ditt rike. Ske din vilja i våra liv. Låt oss på nytt våga överlåta oss åt kärlekens väg i våra liv. Amen.